Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu ska jag möta partiledarna som ska avgöra Sveriges framtid. Här är Magdalena Andersson. Socialdemokraternas partiledare är 55 år och föddes i Uppsala. Hon valdes till Sveriges första kvinnliga statsminister, men fick avgå 7 timmar senare. Men så valdes hon igen. Hennes tid vid makten har varit turbulent. Rysslands invasion av Ukraina, medlemsansökan till NATO, misstroendeförklaring mot justitieministern och rekordmånga dödsskjutningar. Hon har varit finansminister i 7 år och är en av våra mest välutbildade ministrar. Det var också under studietiden som hon träffade sin man Rickard. Han är min själsfrände, har hon sagt, och tillsammans har de 2 barn. Magdalena Andersson är sällan privat, men hon har talat engagerat om sin pappa som dog 66 år gammal i Alzheimer. På sina sociala medier visar hon hårdkokta ägg i handväskan, hur hon dansar med maken på Nobelfesten, klättrar och paddlar och träffar världens stora ledare. I Magdalena Anderssons Sverige blir miljardärerna allt fler samtidigt som klassklyftorna växer. Vad har hänt med folkhemmet? Och vem vänder sig Magdalena Andersson till när arbetarklassen krymper och medelklassen växer? Välkommen hit, Magdalena Andersson.
Tack så mycket.
Vilken är den största missuppfattningen om dig?
Oj, folk har så jättemånga uppfattningar om mig. Men nej, jag vet inte om det finns någon missuppfattning. Jag brukar beskriva som tydlig och rak, och det passar väl rätt bra.
Så du får en riktig beskrivning. Det är inte alla som har svarat så, kan jag säga.
Ja, det, kanske betyder... det är nog lite olika epitet, men det är inget som jag tycker...
Tycker du att du är ungefär samma person som nu när du och jag sitter och pratar, den här offentliga personen? Eller är du en helt annan person som när du är privat eller när du kliver i den här uniformen?
Alltså man är ju alltid samma person. Men det är klart att olika delar av ens personlighet kommer ju fram olika om man är i jobbsammanhang eller om man är i privat sammanhang. Jag tror jag är roligare privat.
Och på vilket sätt? Är det roligare?
Ja, lätt till skratt och gillar att skämta.
Och det kan man inte riktigt, sån kan man inte riktigt vara?
Jo, alltså, absolut i vissa sammanhang. Men när, i mitt jobb som Sveriges statsminister, det är ju ett allvarstyngt uppdrag. Mm.
Jag tänker lite också på, nu är du ju ny på posten som statsminister, men du har 7 år som finansminister. Mm. Vad gör det här, tror du, med en att vara så offentlig och att ändå tänka på de här sakerna?
Jag tror att det som är viktigast då, eller varit väldigt viktigt för mig, det är ju att kunna vara privat ibland. Slappna av, hänga med familjen, fredagsmysa i soffan, röra sig ut i naturen. Så att det verkligen finns de här andhämtningspauserna. Mm. Även om det är klart, det är svårare som statsminister än som finansminister.
Det finns ju en stor skillnad nu jämfört med bara för några år sedan, och det är att fokuset är enormt på partiledaren, inte minst på dig som statsminister. Det är inte bara den här typen av intervjuer, utan det är sociala medier som är poddar, ja, det är väldigt många saker. Och där har ju alla partiledare tagit egen kontroll, sociala medier. Mm. Och om dig kan man se att du bland annat har ägg i handväskan, hårdkokta ägg. Varför har du det?
Det är bra att ha om man blir hungrig, om man är ute och reser eller det är långa möten och lunchen kommer sent. Då passar ett kokt ägg perfekt. Mm.
För du ändå lägger ut lite av det där så att det blir lite av det personliga i en sån där situation där man visar upp sig.
Ja, absolut. Och det uppskattas ju av många att man visar lite mer av ens personliga sida. Jag kan konstatera att när jag var i Vita huset i våras så fick jag fler likes på bilden när jag la ut en promenad med mig själv i Georgetown kvällen innan mötet i Vita huset än jag fick på bilderna med mig och president Biden.
Och varför tror du det?
Nej, men sociala medier, man vill väl komma lite bakom det här officiella, de bilderna som man ser i tidningen i alla fall. Och så kan man möjlighet att se någonting annat.
Kan du förstå det? Att det har betydelse vem det är som i ditt fall leder landet, som också som person med de personliga egenskaperna?
Det är klart, man är ju statsminister med hela sin personlighet. Mm. Så jag menar, den jag är klart att det har betydelse för vilka beslut jag fattar och vilken förmåga jag har att leda vårt land. Och det handlar ju både om vilken ideologi jag har, mitt parti, vad vi står för, våra värderingar, vår politik. Men det är klart, i slutändan så den som leder landet, är klart att det spelar roll vilka personliga egenskaper man har, vilken stabilitet man har, vilken förmåga man har att fatta de beslut som är bäst för Sverige och för svenska folket.
Av de här egenskaperna, vilken är några av dina bästa egenskaper?
Det kanske andra ska framhålla snarare än jag själv. Men många brukar säga att jag är tydlig, rak, vet vad jag vill.
Är du en lagspelare?
Ja, det tror jag både. Jag är väldigt lojal. Det är viktigt för mig, lojalitet, när man jobbar tillsammans i ett lag. Eller om man jobbar tillsammans med andra partier. Att man står för det som man har sagt, håller det man lovar och att man kan lita på varandra.
Du är också en tävlingsmänniska.
Absolut.
Och du gillar att tävla. Mm. Är det en bra egenskap? Nu är vi i en valrörelse och det är ju verkligen en tävling på många sätt. Också att vinna förtroende och nå fram med sitt politiska budskap. Är det här, för det kan ju för andra kännas som vad jobbigt det ser ut. Är det en rolig tid?
Ja, kanske jag älskar valrörelse, kanske inte för just att det är en tävling, utan att man får det är ett tillfälle att komma bort från kontoren. Och i våras var det så väldigt mycket för mig att jag reste runt till huvudstäder och träffade världsledare för att säkra Sveriges den här perioden från NATO-ansökan tills att vi blir fullvärdiga medlemmar. Och en valrörelse är ju möjlighet att resa runt om i hela vårt fantastiska land och träffa massa av medborgare. Det är ju jätteroligt.
För det säger många partiledare nästan en förutsättning att man gillar det.
Ja, det tror
med
jag.
Alla dessa resor och sena kvällar och så, då är det de här mötena som ändå väger upp det.
Ja, och det är himla roligt. Vi knackar ju mycket dörr, vi socialdemokrater, så jag tror att många tittare har haft en socialdemokrat som har knackat på dörren här nu under valrörelsen.
Vad säger de när statsministern knackar på dörren? Gör du det?
Ja, absolut. Ja. Jag tycker det är jätteroligt. Det är klart, det blir ju... Det
kanske får du fin kaffe antagligen.
Ja, precis. Det blir ju kanske inte riktigt samma samtal som när jag knackade dörren innan man blev så här känd. Men det är alltid, det är roligt och det brukar uppskattas när statsministern står utanför dörren.
Har du märkt, nu värvade jag någon här?
Absolut.
Det känner du det?
Ja, men och sen brukar jag ju försöka värva människor som medlemmar i vårt parti också. Mm. Vi är ju ett väldigt stort parti.
Det är ju nästan ofattbart mycket som har hänt under så kort tid i Sverige och inte minst sen du tillträdde som statsminister. Och vi har ju haft, det pågår ett krig, en invasion av Ukraina, Rysslands invasion. Vi har ändrat vår säkerhetspolitik. Du har rest världen runt för att prata om Sveriges säkerhetspolitik och NATO, medlemsansökan till NATO. Det har varit otroligt mycket och mitt i allt det här så är det också en valrörelse du ska leda landet. Mm. Många undrar nu hur du orkar.
Mm. Det har varit en utmanande tid för Sverige och där har varit viktigt såklart att så fort invasionen kom, att snabbt fundera igenom. Okej, nu har vi ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Vad gör vi då för att på bästa sätt arbeta för Sverige och svenska folkets säkerhet? Och där har jag försökt då verkligen arbeta tillsammans med oppositionen i riksdagen för att kunna fatta väl förankrade beslut. Vi kunde ju snabbt komma överens om att snabba på utbyggnaden av det svenska försvaret. Vi ska upp till 2% av BNP. brett beslut att nu skicka vapen till Ukraina också. Och sen också att vi hade en rejäl process tills vi kom fram till att det bästa nu är att söka om medlemskap i NATO.
Alltså det, man kan ju säga att det är en helt ny identitet för Sverige som land. Vad tror du det kommer betyda, både när det gäller alliansfrihet och neutralitet, men och att vi tillhör en NATO som organisation? Är det här en ny typ av identitet, tycker du, som Sverige har fått?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag menar, neutraliteten släppte vi ju redan när vi blev medlemmar i EU, och det har ju varit tydligt sedan dess. Men om ett EU-land skulle bli angripet, då skulle ju Sverige inte förhålla sig neutrala, utan då skulle vi hjälpa till och stötta. Och det är klart att det här steget är ju en, det är klart att det är en stor förändring att vara med en militär allians, men det är samtidigt så att vi har ju också haft ett väldigt nära samarbete med NATO under de senaste åren. Och i det här läget är ju bedömning, inte minst nu när Finland ju också vill gå med, bedömer vi är det bästa, för Sverige. Men med det sagt, mycket av det som Sverige är känt för, att vi är en stark röst internationellt för en, som man säger, en regelbaserad världsordning, även små staters rätt att besluta om sin egen framtid, fred och frihet för alla människor i hela världen. Jag menar, den rösten kommer vi ha kvar.
Mm. Var det, jag tror att du sa att det var ett svårt och smärtsam process att komma fram till det här med att söka medlemskap i NATO?
Nej, men det är klart att det var en svår process. Det är ett väldigt stort beslut att fatta, och då måste man göra det med noggrannhet och rejäl eftertänksamhet. Men jag är helt trygg med att det var rätt beslut att fatta.
Och hur såg det ut i ditt huvud? Då låg du där och var vaken på nätterna och grubblade över det här. Du måste ju också fatta ett eget beslut.
Ja, precis. Nej, men det är, jag somnade och tänkte på NATO. Jag vaknade på natten och tänkte på NATO. Jag vaknade och tänkte på NATO. Ja, så var det under en period.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag skulle också vilja prata om Socialdemokraternas ideologi. Det är det som väljarna ska rösta på. Vad är det för typ av samhälle man får om man röstar på Socialdemokraterna? Om vi bortser från det här vem tar vem-spelet utan tittar på ideologin, så är det ju fortfarande så att det heter Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Arbetarklassen har krympt på många sätt och medelklassen har blivit större och större. Och nu när man tittar till exempel på LO-kollektivet så är det, ja, det näst största partiet som arbetare ansluter sig till är ju, eller röstar på, är Sverigedemokraterna. Varför går de dit, tror du?
Jag tror det finns två anledningar. Men vi är ju, Socialdemokratiska Arbetarpartiet bildades ju av fackföreningsrörelsen. Mm. Så jag menar, vi har ju naturligtvis starka band där. Jag tror att vi har varit för dåliga på att formulera, vara tydliga med vilka problem som Sverige har, så säga som det är.
Och vad är det för problem, menar du?
Ja, de problem som vi har med kriminalitet, gängskjutningar, men också de brister som vi ser i välfärden och i våra försäkringssystem.
Är det inte så att det är det som Sverigedemokraterna har värvat röster på? Det är ju flyktingpolitiken och migrationspolitiken. Mm. Har Socialdemokraterna varit för dåliga på att ta hand om den här frågan och stå upp för att det kanske var så att vi tog in för många, som ni nu efteråt har sagt?
Det tror jag vi var under många år alldeles för otydliga på vad som krävs för att möta upp en flyktinginvandring. Och vi har ju också lagt om politiken, men jag menar, för mig är det tydligt. Under flera år hade vi en alldeles för hög invandring i förhållande till hur väl integrationen fungerade. Och det är ju förklaringen till att vi nu har ett alldeles för segregerat samhälle. Där står jag 100% bakom den stora omläggningen som vi gjorde av migrationspolitiken. Vi ska fortsätta ha en mycket stram migrationspolitik. Och sen måste vi med full kraft se till att alla människor i Sverige ska kunna bli en del av vårt samhälle. Att alla barn ska se både mamma och pappa gå till jobbet. arbetar, har en schysst lön, betalar skatt, lära sig svenska och vara en del av vårt samhälle.
Men kan man säga då att Sverigedemokraterna har flyttat positionerna för alla partier när det gäller den här frågan?
Jag skulle säga att verkligheten har flyttat positionerna för alla partier i de här frågorna.
Inte att Sverigedemokraterna som kom in som ett nytt parti i riksdagen satte ljuset på de här frågorna som gjorde att andra partier var tvungna att ta upp den här på bordet?
Det var ju, men sanningen är ju att det var ju efter flyktingkrisen 2015 som det var uppenbart att vi hade en politik som inte höll. Då la vi om det.
Mm. För Jimmie Åkesson säger själv att vi hade inte funnits om migrationspolitiken hade skötts på ett annat sätt.
Ja, jag skulle säga så här att det finns ju den typen av högerpopulistiska partier finns ju i många länder, inte minst i länder som har haft väldigt låg migration.
Om man då tittar på Socialdemokraterna som har funnits...
Men ska jag säga, om jag fortsätter, ja, men med det absolut. Sagt. Vi hade en ohållbar migrationspolitik. Dit ska vi aldrig tillbaka. Mm.
Och det kanske var de som förde upp den här på bordet.
Ja, jag skulle nog säga att det var ju väldigt tydligt 2015 att den migrationspolitik som vi hade inte höll.
Där vi hade ett stort flyktingmottagande. Det är ju någonting som också jag har funderat mycket över när du skulle komma hit. Och det är att Sverige beskrivs ju ibland som ett land där det är väldigt lätt att bli rik och väldigt snabbt. Du är ju också ekonom och för detta finansminister. Under Göran Perssons regering tog man bort arvsskatten, förmögenhetsskatten och gåvoskatten. Och sen kom Reinfeldts regering och då tog man också bort fastighetsskatten. Det här undrar jag, så vad gjorde man det för, om vi tar den socialdemokratiska regeringen, tror du? Vad ville man åstadkomma då?
Arvs- och gåvoskatten var ju den som togs bort av den socialdemokratiska regeringen. Och det var faktiskt efter euroomröstningen. Det var en stor diskussion i näringslivet. Hur skulle det gå för näringslivet nu efter det här nejet? Och hur skulle Sverige kunna liksom utveckla vår ekonomi? Och efter det var det en debatt. Då var det en debatt om, kan man göra någonting som... Ja, det fanns flera krav från näringslivet på liksom hur man skulle gå framåt nu. Och då var så skatten en sån. Och då tog vi bort den. Men den finansierades fullt via andra förändrade skatteregler för näringslivet. Förmögenhetsskatten var faktiskt Reinfeldt som tog bort.
Men
med det sagt, jag tycker så här.
Mm.
Vi har fantastiskt duktiga företagare och entreprenörer i Sverige. Det ska vi vara stolta över. Vi skapar ju jobb i vårt land och är också någonting som är viktigt för bilden i Sverige. Både vår liksom, basindustri som vi har haft under lång tid, hela den nya basindustrin som kommer nu med den gröna industriella revolutionen och sen ovanpå det alla liksom fantastiska entreprenörer inom ny teknik. Så att det är ju liksom, det är en stor tillgång till vårt land. Och det är någonting som jag välkomnar. Men däremot så tycker jag att det är rimligt att också människor som har höga inkomster betalar skatt utifrån vilken förmåga man har att betala skatt. Och där är det ju så att vi har väldigt låga skatter på förmögenhet i Sverige jämfört med många andra länder.
Varför har vi det och högre skatt på inkomst?
Mm. Ja, och det är någonting som jag har velat ändra. Men det var ju när jag skulle ens lägga fram de förslagen till riksdagen som Sverigedemokrater, Moderater och andra partier ju hotade misstroendevotum med mig om jag ens la fram dem.
Så att fick du som du ville så skulle du
då skulle vi ha ett rättvisare skattesystem.
Och sen så vet jag att en av dina älsklingsskatter är fastighetsskatten, eller är det?
Nej.
Nej, det är inte.
Nej, jag har aldrig...
Nej, det trodde jag var en sån där som du som ekonom tycker att...
Ja, det är klart. Alla ekonomer ser ju poängen med fastighetsskatten.
Okay.
Jag är ju också politiker och jag ser ju att... Så ogillad som fastighetsskatten var, det var ju liksom ett hot mot liksom legitimiteten för hela skattesystemet.
Så nej, du delar upp dig till ekonomen vill ha den men inte politiken?
Ja, då får man ta ut skatt på ett annat sätt.
Okay. Mm. Jag tänkte också på det här som du pratar om, att man är samma person inuti och sen ska man ändå... du har ett ämbete som kräver saker av dig. Men jag tror nästan aldrig har sett någon politiker och inte minst statsminister bli så arg som du blev när det riktades en misstroendeförklaring mot Morgan Johansson, justitieministern. Och det här var mitt i de förhandlingar som du hade hållit på med i princip dygnet runt, verkar det som. Var det så att då gick topplocket?
Nej, men det var viktigt för mig att markera. därför att jag bedömde att det agerandet var väldigt dåligt för Sverige och för svenska folket. Jag hade ju under våren säkerställt att vi skulle kunna ha en ordnad process för NATO-ansökan. Dels hade jag ju säkerställt att det fanns brett stöd i Sveriges riksdag för det här. Att vi gjorde det här tillsammans med Finland. Jag reste ju då runt jorden, många huvudstäder, för att vi skulle kunna få de här säkerhetsförsäkringarna, för att vi skulle kunna vara trygga också i den här övergångsperioden. Och sen var det ju viktigt att jag hade tre väldigt erfarna statsråd som skulle kunna lotsa då den här NATO-ansökan framåt. Och där är justitieministern en av de tre centrala statsråden. Och att då rikta misstroendevotum blev ju ett sätt att sätta käppar i hjulet för den här viktiga processen. Och dessutom göra det som man då gjorde bara några veckor efter att jag och oppositionsledaren hade stått bredvid varandra. Ulf Kristersson hade stått bredvid varandra på en pressträff och sagt att vi skulle göra det här tillsammans. Ja, det var viktigt för mig då att markera att det här var dåligt.
Och du blev riktigt arg.
Jag markerade tydligt att det här var att sätta käppar i hjulet för NATO-ansökan. Det var inte, svenska folket har rätt att förvänta sig någonting annat.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du var först statsminister och det var stor... Historiskt den första kvinnliga statsministern i 7 dagar tror jag det var.
7 timmar.
7 timmar menar jag förstås. 7 timmar vännekortet. Och sen så, så avsattes du och så valdes du in igen. Eller du blev statsminister igen. Du har också fått under den här tiden ett väldigt stort förtroende. Inte bara från ditt eget parti. För det ser ut som du har fått det från andra också. Vad tror du det beror på?
Jag tror att andra ska kanske värdera det mer än jag. Men... det är klart, folk har ju, många har ju sett mig under rollen som finansminister och vet ju att jag arbetar hårt för Sveriges bästa och svenska folkets bästa. Och det måste jag säga, något med att vara statsminister är just det här. Det är ju verkligen en ynnest att varje dag få vakna upp och veta att min uppgift är att göra det yttersta för Sverige och svenska folkets bästa. Så på så sätt är det ju en fantastisk... position att få arbeta utifrån. Sen får vi se hur svenska folket väljer nu då.
Är det en ynnest att vakna upp i Sagerska palatset eller Sagerska huset och inte vakna upp hemma i din bostad?
Nej.
Nej. Nej. Du längtar efter ditt eget.
Ja, jag längtar hem.
Men det är ändå det man måste som statsminister att bo där.
Ja, och jag menar, att ha möjlighet att ha en bostad nära jobbet och inne i Stockholm. Det är klart att det är ju fantastiskt. Men jag är ju van att ha naturen nära inpå. Så att, jag längtar. Längtar hem till träden.
Till träden, ja. Mm. Och att klättra, som vi ska komma in på lite grann, vad du gillar. Vad som också har hänt, förutom att fler människor har blivit rikare, så har också klassklyftorna ökat dramatiskt i Sverige. Det finns, om man nu talar om det gamla folkhemmet där alla skulle med på vagnen som inte kunde läsa och skriva och skulle in i arbete i industrin. Så har vi nu en ny stor klass som på många sätt står utanför. Det här är ju en oerhört svår problematik, det förstår var och en. Vad har du för konkreta saker som ska göras här?
Nej, för det tror jag, det är helt, ska vi liksom komma till bukt med kriminaliteten, då måste vi verkligen se till att alla människor, alltså alla barn som växer upp, ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Det är liksom helt grundläggande.
Arbetslösheten ska inte finnas.
Nej. Och vi har ju flera förslag. En sak som är liksom oerhört viktigt är ju att alla är med och bidrar till samhället utifrån förmåga. Oavsett hur länge man har bott i Sverige och oavsett om man är kvinna eller man, så ska man vara med och bidra i till Sverige. Det är också så som man blir en del av Sverige, blir en del av de svenska värderingarna. Och där har ju vi till exempel förslag om att har man försörjningsstöd, nej, då ska det finnas en aktivitetsplikt i försörjningsstödet. Så att man ska bidra antingen via arbete eller utbildning, så att man har bättre chans att komma in i arbete. Sen har vi också en del andra åtgärder riktade direkt mot att utrikesfödda kvinnor ska ha bättre chanser att komma in på arbetsmarknaden. För det är ju den grupp i Sverige som har lite färre del som jobbar.
För den kritik som kommer från oppositionen är ju nästan alltid att Socialdemokraterna, i Socialdemokraternas värld så lönar det sig, bidragen är så höga så det lönar sig inte att gå ut och arbeta. Om man är lågavlönad, det är bättre att ta emot bidrag. Inte minst om man har många barn. Vad säger du om det?
Jag tror att det är där. Ja, det finns ju förslag om den här aktivitetsplikten. Den är ju väldigt viktig, för den löser ju lite så att säga, den kritiken som kan finnas. Nämligen, då är det ju krav på aktivitet i alla system. Så även om du har ett försörjningsstöd så ska du ju vara aktiv och bidra till samhället. Där finns ju, du löser mycket av den problematiken på det sättet utan att du till exempel då skulle öka barnfattigdomen, vilket ju skulle riskera att fler unga väljer en kriminell bana.
Är det här en svår balansgång?
Ja, det finns ju förslag som skulle förslag i debatten som skulle riskera att leda till en kraftigt ökad barnfattigdom. Och det är klart att det är inte säkert att en ökad barnfattigdom är ett jättebra sätt för att minska risken att ungdomar lockas in eller väljer en kriminell bana. Då tror jag att det här med aktivitetsplikten är en bättre väg att gå. Därför att då har du alltid krav på aktivitet för att kunna få ta del av bidrag. Men med det sagt, sen har vi ju andra stöd, A-kassa och sjukförsäkring. Där är det ju helt centralt att man har mycket noggranna kontroller i de systemen så att de inte överutnyttjas. För det är helt, vi socialdemokrater tycker att de försäkringarna är viktiga. För det är ju en trygghet för vanligt folk. Men i och med att vi tycker de är viktiga så är det också otroligt viktigt för oss att det är en ordentlig kontroll i dem. För annars så finns ju inte annars undergrävs ju liksom förtroendet för dem, acceptansen för dem.
En av dina ministrar la ju upp förslaget, eller till diskussion i alla fall, att man skulle inte barnbegränsa, men att man skulle se till att kvinnor inte föder så många barn, framförallt i familjer där man kanske kommer från kulturer där man traditionellt har gjort det, för det är någon slags försörjningsgaranti. Vad säger du om det?
Vi socialdemokrater har alltid arbetat för att människor ska kunna jobba och lyfta sig själva ur fattigdom. Och det gäller ju för alla människor i Sverige. Det vi också ser är ju att när kvinnor får välja själva hur många barn man vill skaffa, så blir det oftast färre barn än i kulturer där kvinnan inte har samma beslutande rätt över sin egen kropp. Jag menar, alla feminister har ju alla tider vetat att med ett eget arbete så kommer en egen inkomst. Och när man har en egen försörjning och en egen inkomst, då har man ju också en helt annan frihet att bestämma själv över sitt eget liv. Hur man vill leva, med vem man vill leva. Så att den friheten ska ju gälla alla flickor och kvinnor i Sverige, oavsett var man är född och oavsett vad fäder eller bröder eller andra släktingar tycker.
Det här är ju stora utmaningar och det kommer ju, oavsett vilken regering det blir, stå inför. När det gäller ditt eget liv så är du ju född och uppväxt i Sverige, så du har ju haft de här möjligheterna. Du är ensambarn och har talat väldigt varmt om din uppväxt. Mm. Berätta, vad var det för typ av uppväxt som sen också ledde fram till att du valde den ideologin som jag pratat om, att bli socialdemokrat?
Nej, men det var en väldigt, väldigt varm uppväxt, väldigt kärleksfullt. Och det har ju stor betydelse för vem jag är. För det är klart att ha två föräldrar som ger en ovillkorslös kärlek och kärleksbombaren överlåtit verkligen fått enormt mycket kärlek under uppväxten. Mm. Det är klart, då det skapar en grundtrygghet. Man kan få en grundtrygghet på många olika sätt, men det är klart att det är en genväg dit. Mm. Har betytt mycket för den jag är.
Hur såg det ut då? För jag vet att du var det är du fortfarande, en sportig tjej. Mm. Du var det när du växte upp och hade ett väldigt stöd, inte minst av din pappa som gillade samma saker.
Mm. Ja, nej, det var mycket. mycket skjutsningar, fast faktiskt inte på samma sätt som nu. Nu
skjutsar inga vi... curlingskjutsningar?
Nej, inte. Det var annorlunda faktiskt på den tiden. Ja, 40,
varför var det för att han ville vara med och vara intresserad? Eller vad var det
ja, som... han var absolut. Det var mycket skjutsningar till hämtningar från träningar och till tävlingar. Han
tyckte det var roligt. Simning var det?
Ja, simning. Han tyckte det var roligt att vara med och titta på tävlingar och såklart också åka hem med bilen tillsammans. Då hinner man prata mycket om livet.
Och vad stod mamma för?
Mamma stod för mig tror jag väldigt mycket att hon är så stark i sin yrkesidentitet som lärare. Det har betytt mycket för mig hur jag ser på arbete. Och att det var viktigt för henne det hon gjorde på jobbet. Att hon kände att hon bidrog. Att det var många ungdomar som blev, hon var samhällskunskapslärare. Väldigt många ungdomar som blev politiskt medvetna. Men också den möjlighet man har som lärare och stötta ungdomarna. De kanske har det lite tuffare under perioder och så det händer ju många.
Stod aldrig i konflikt med att hon inte var tillräckligt mycket hemma eller så, utan du gillade att hon hade den här yrkesidentiteten.
Ja, och det har betytt mycket för mig också. Det är så sett en väldigt viktig förebild. Du och, kanske, ja, och inte minst det här att det är viktigt att göra sitt för att bidra till samhället.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det är också så att du förlorade din pappa alldeles för tidigt. Han var bara 66 år och dog i Alzheimer. Och det här är ju någonting som många bär på sina axlar som anhöriga. Att se en person som du beskriver, som din pappa var, bli kanske inte annorlunda men i alla fall förlora förmågor.
Det är ju en fruktansvärd process. Vi hade ju sett det innan han fick diagnosen. Vi förstod ju att något var fel. Och sen kom diagnosen och då, det blev liksom ord. Man kunde sätta ord på någonting som vi redan hade sett. Och efter det så är det ju en 10 års fruktansvärd resa nedåt. Och då var det ju så fantastiskt det stöd som fanns där från liksom samhället och den svenska välfärdsstaten. Både liksom direkt när beskedet kom, sen när pappa blev sämre med dagverksamhet och sen med ett boende. Det var ju sån, när marken skakar under fötterna på oss och för vår familj så fanns verkligen samhället och liksom den svenska välfärden där för att stötta oss. Så jag menar liksom, är det något jag vill så är det verkligen att för alla i Sverige när man hamnar i en sån position, en sån utsatt situation, att man känner att där finns samhället där och stöttar upp. Och det är liksom, ja, det är grunden i hur jag verkligen vill att vi ska kunna hålla ihop vårt samhälle och vara ett samhälle tillsammans.
Och det fick du uppleva?
Det upplevde jag så konkret då.
Och sen är det ju ändå så att man är det är familjen som får ta det stora ansvaret ändå. Din mamma inte minst som fick också se sin livskamrat förändras som han gjorde.
Jag är så imponerad av hur hon klarade av det. För hon jobbade ju heltid samtidigt som pappa blev sämre och sämre. Väldigt, väldigt starkt.
Du blir ofta rörd när du pratar om dina föräldrar.
Ja, jag älskar dem mycket.
Din mamma finns kvar i livet och du har samtal med henne ofta.
Jag ringer henne varje dag.
Varje dag ringer henne?
Ja. Det är för att jag vill veta att hon har det bra. Och sen pratar vi mycket politik också. Hon läser ju tidningar varje dag och tittar på tv varje dag. Hon tycker jättemycket.
En gång om jag minns rätt så sa du att det var någon kvinna som ringde och bara tjatade på om någonting. Och så sa de, men mamma. Precis. Vad var det du sa? Vilket sammanhang var det? Där du tog upp henne?
Ja just det, det var nog ett Almedalstal. Hon hade ringt och det hade varit något på tv där de bara klagade på hemtjänsten. Och hon bara, den är ju jättebra. De kommer ju 3 gånger om dagen och hjälper mig. Vad skulle jag vara utan det? Och så alla bara klagar. Det finns säkert jättemycket hemtjänst som har stor som man säger, utvecklingspotential som inte alls funkar som det ska. Men det är klart att det finns också väldigt mycket hemtjänst som funkar jättebra med fantastisk personal som gör att jag kan sitta här. Mm. Därför att de kommer och hjälper mamma.
Du behöver inte oroa dig.
Jag behöver inte oroa mig. Nej.
Det är också så med Alzheimers sjukdom att det finns en viss del av ärftlighet. Och jag vet att du har tänkt på det här och pratat om det här, hur man kan förebygga med hur man lever och äter och så vidare. Hur har det påverkat dig?
Ja, dels så försöker jag ju träna och äta bra. Sen ska man ju inte stressa. Och det,
du klarar
det. Gör jag ju tvärtom. Ja. Det är bara att konstatera. Men sen det är klart, man vet ju inte hur vad som händer. Så att det är ju inte... Jag tror efter pappa blev sjuk att jag ska inte skjuta upp saker till att jag ska göra det sen. Utan vill man göra något får man göra det nu.
Och det gäller politiken också?
Ja, mer privat skulle jag säga.
Om vi går till ditt privatliv så vet jag att du är väldigt fäst förstås vid din familj. Även med din man Rickard och dina barn. Och det här är ju naturligtvis ett oerhört viktigt stöd om man har det jobb du har, tänker jag. Vad betyder de för dig?
Ja, men det är just trygghet, glädje, omtanke, värme. Ja, men det är klart, min man...
Match in heaven, tror jag. Sagt.
Precis, match made in heaven. Nej, det är klart, att ha en make som gillar att prata politik och samhällsfrågor och också gillar natur och friluftsliv som jag. Det är klart att det är fantastiskt.
Och professor i nationalekonomi. Ni träffades på Handelshögskolan.
Ja. Så att gå i skogen och prata om politik och samhällsekonomi. Det
gör ni samtidigt.
Absolut. Det
så du hänger där och klättrar och så pratar ni om ekonomi. Tillväxt. Och...
Tillväxt och arbetslöshet. Ja.
Och även barnen är inblandade i den här typen av diskussioner.
Ja, det är ju mycket diskussioner runt vårt bord. Och det är ju roligt. Det är fantastiskt med små barn, men det är också roligt med stora ungdomar. Med mycket, mycket diskussioner runt middagsbordet.
Det är ju så att jag har frågat de andra partiledarna och de har ju tagit med sig en anhörig hit för att det är roligt att spegla en partiledare genom någon som står utanför politiken. Men du tackade nej.
Ja, och jag har ju hållit min familj undan rampljuset. Och det är ju det är jag som har valt att vara en offentlig person och inte dem. Jag vill nog gärna ha det så också att de får leva sina liv utan att vara igenkända av människor. Sen min man är ju med, det finns ju vissa
han
sammanhang.
Han dansar med dig på Nobelfesten och han går på olika...
Ja, nej, det är klart att det finns ju vissa tillfällen där man behöver, där det är lämpligt att ens partner är med, Nobelfesten till exempel. Så han är ju med i vissa sammanhang, men inte när vi sitter och pratar så här. Jag tror också ett sätt för mig att verkligen... Att man verkligen kan slappna av och vara privat när man är hemma med familjen.
Och sen har du någonting annat som är väldigt viktigt för dig. Vi försökte med det också, men det gick inte. Väninnorna. Väninnorna. Ja. Jag har en väninnekör, som man brukar säga, som har stöttat dig hela tiden.
Verkligen. Jag har ju, inte minst har jag ju vänner från när jag växte upp. Som bodde på samma gata. Vi cyklar tre hjul inte tillsammans.
Så länge sedan är det?
Och nu så. Alltså det är över 50 år. Men det är ju också samma sak där. Jag vill ju... När vi träffas och hänger, då vill jag bara vara Magda med dem.
Du brukar ha ett halsband på
dem. Det har jag inte idag. Nej, precis. Men där vill jag verkligen
vara. Det är en av dina väninnor som du har fått det som har gjort
precis,
det, tror jag.
Som har gjort det, ja.
Jag har funderat så på vad det är för något. Ser ut som någon liksom...
Ja, det ser ut som ett... Ja, precis.
Något som hänger på...
Ja. Hänger på ett snöre där.
Ja. Det här är ju, vad jag förstår, någonting som är viktigt. Men hinner du träffa de personerna också, dina väninnor till exempel?
Alldeles för lite.
Ja.
Det är klart, jag har jobbat oerhört intensivt sen jag blev statsminister. Det har ju varit en väldigt speciell period. Men ibland hinner man träffas.
Vad är det som driver dig? För det är två vågskålar hela tiden. Som gör att du ändå tycker att det är värt att jobba så här hårt som du gör.
För att jag vill göra det som är bäst för Sverige och svenska folket. Jag vill göra Sverige till ett bättre och rättvisare land. Att vi kan ha liksom sammanhållning. Ha ett land som håller ihop. Att alla i Sverige är med och bidrar och drivs tillsammans framåt. Att, alltså det finns ju krafter i Sverige idag som vill splittra vårt land. Det kan vara både islamister, högerextremister, gängkriminella. Men jag menar, den absolut förkrossande majoriteten av svenska folket vill ju bara leva i ett välfungerande samhälle som hänger ihop och vi kan hålla ihop tillsammans. Så det är någonstans det som driver mig.
Mm. Nu är det ju historiskt faktiskt att du är Sveriges, äntligen kan man säga, första kvinnliga statsminister. Och det kommer ju betyda mycket, inte minst för barn som ser att så kan det också vara. Jag har pratat med de andra kvinnliga partiledarna, fast det ju lite grann bär mig emot. Men det är ändå så tydligt att man blir behandlad på olika sätt, säger de, som kvinna i politiken eller om man är man. Tycker du det?
Jag tycker att det är svårt att kanske värdera mig själv, men jag kan ju se på tidigare statsministerkandidater som Anna Kinberg Batra till exempel, att jag tycker att det kom liksom omdömen om henne som det inte har kommit om manliga statsministerkandidater. Jag menar att hon var stel och tråkig. Jag menar, hur rolig var Fredrik Reinfeldt eller Ingvar Carlsson för den delen? De är säkert roliga och trevliga bakom scen.
Det kanske precis det som Anna är också. Men, hur rolig är hon egentligen? Men man kanske inte visar upp det.
Men det blev liksom kritik mot henne när hon egentligen inte alls var annorlunda än de manliga statsministerkandidaterna hade varit
stöttade
tidigare.
Stöttade du henne då?
Ja, jag tror att jag vet att jag har skickat en hel del mest till henne. Jag tror att jag hoppas att jag gjorde det under den perioden också.
Får du synpunkter på hur du ser ut i håret eller hur du är klädd och så vidare?
Det kan säkert vara ytterst relevant.
Vad menar du för sig?
Ja. Kläder och hår är kanske det som jag lägger ner mest tid på.
Du bryr inte heller om det kommer sådana, den typen av kommentarer?
Nej, men jag kan väl inte om det ges lika mycket till en man. Så ska vi säga sen när jag är finansminister, då efterträdde ju Anders Borg och honom hade ju folk enormt mycket synpunkter på både hur han klädde sig och hur han hade håret.
Hästsvansen, som din man också har för övrigt. Kanske en grej på Handelshögskolan, jag vet inte. Han har sagt när jag intervjuade honom att det finns många likheter mellan er även om ni tillhörde olika partier. Hur ni såg på ekonomi. Skulle du säga, stämmer det in? Han hade stor respekt för det jobb du gjorde då.
Ja, det har jag också sagt att jag har stor respekt för hur han skötte finanskrisen. Sen det tror jag vi i grunden tror kanske ser lite olika på människors drivkrafter. Men däremot att vi båda var snåla.
Och, du vill ju vara
ordning och reda i statsfinanserna, det ligger väl en del i.
Och det här att du är en av de snålaste, eller var, finansminister, är det någonting som du sätter en ära i?
Alltså, poängen med det är ju, alltså, det var ju så, för att kunna hantera kriser så måste man ha goda statsfinanser. Och man vet aldrig vad som kommer. Och då är det bra att ha en rejäl buffert i form av en inte allt för hög statsskuld. Och det var ju tack vare att vi hade sparat då i ladorna under de goda åren som vi kunde komma med alla de här enorma krispaketen under corona. Det är också därför vi nu kan liksom snabba på utbyggnaden av försvaret. En förutsättning, det blir som en krockkudde liksom i kriser att ha ordning och reda statsfinanserna. Och det är ju viktigt för mig. För annars blir det ju vanligt folk som drabbas och de som har lägst inkomster drabbas hårdast om inte staten kan finnas där och stötta när det är tuffa tider.
Är du snål privat också? Är du en sån där som sparar snarare än slösar?
Ja, det skulle jag nog säga. Men jag vet också att barnen brukar fråga mig om det ska swisha snarare än sin pappa.
Då är det lättare att få från dig. Okay. Du, har jag missat någonting? Vi ska avsluta här. Är det någonting som du tycker är viktigt att tillägga?
Ja, såklart att det är viktigt att rösta.
På dig.
Ja, nej, det är viktigt att rösta. Därför att vi ser ju vad är det för någonting som, vilka värden är det som har stått på spel nu efter Rysslands invasion av Ukraina. Det är ju grunden varje stats rätt att själv bestämma om sin egen framtid och också möjligheten att människor i det landet ska få göra det. Och här i Sverige har vi ju fantastiskt förspänt att vi har möjlighet att rösta i allmänna val och på så sätt bestämma vilken riktning man vill att Sverige ska föras i. Så jag hoppas verkligen att alla tar tillvara den möjligheten Och den är ju också tyvärr i alldeles för stora delar av världen ifrågasatt och inskränkt idag. Så att vi bör verkligen ta vara på den. Men också veta att vi behöver kämpa för det. För en levande demokrati är det också viktigt att människor är aktiva, engagerar sig i politiken. Det är det som det bygger på. Och ju fler som kanske nu i valrörelsen också tycker att det blir spännande med politik, så hoppas jag att man också väljer att engagera sig i något politiskt parti. För politiken blir ju bättre ju fler människor som är med.
En rättighet som man har faktiskt i ett land som är en demokrati.
Ja.
Så rösta är ditt slutord här.
Ja.
Gå och rösta. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Magdalena Andersson.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.